Podplay. Live från studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Jag sa ju till dig, Klara, jag gav dig några tydliga parametrar när du skulle inhandla då de här äpplena inför vårt stora äppelexperiment. Mm. Jag sa att de skulle vara likvärdiga och så vidare. Mm. Nu har vi då blivit uppmärksammade från en lyssnare som heter Caroline. Och det här kan ju då möjligtvis spoilera hela projektet. Det är ju väldigt synd när vi har lagt ner så många forskningstimmar på det här nu då.
Bra.
Hon skriver, jag vill inte vara den som förstör ert Nobelexperiment. Men Royal Gala kommer ju inte från Sverige. Så då måste ni ju då anpassa experimentet. Om det ska lyckas måste ni prata engelska eller då gå och införskaffa nya svenska äpplen.
Fasen.
Ja, det här var någonting som jag var inne på, Klara. Jag kommer ihåg när jag tog upp det här med dig
och
du avfärdade det och så. Det spelar väl ingen roll, de är säkert flerspråkiga och så vidare. Men nu riskerar ju då både ful och yoga girl var helt oförstående till vi var i mumlar då på svenska. Så vi kanske
alltså vi måste byta till engelska då.
Ja. Är det verkligen vad yoga girl säger? Menar inte hon att man skickar någon slags energi?
Nej, det är ord. Ord är vapen.
Det sa hon väl inte?
Jo, det är det man säger. Nu har jag fulo i min hand, det kan inte du se John, för du är fortfarande i Spanien. Men jag har fulo då här in his fucking dirty jacket.
He's so homeless jacket.
He's so, oh, you look like a poor person, you fulo.
But is that something bad?
Fulo, what's that in sweet? Vad är det på engelska?
Uglo.
Uglo. Inte oglo, uglo.
Oglo. You fucking oglo apple, you fucking the fattest round apple I've ever seen. I wouldn't touch you with my asshole. Nej, det blev för grovt kanske. Men skitsamma, nu har fått en dos.
Men är Royal Gala engelska äpplen?
Jag vet inte, men engelska är väl i alla fall ett mer internationellt gångvårdsspråk än svenska. Svenska förstår ju knappt normen, alltså, och jag tror fan inte att de här inhandlade i Oslo.
Nej, jag får känslan av att Royal Gala kommer från Spanien. Eller att de här...
Spanien! John, säg något!
Puta madre! Puta madre!
Ja, jag kan inte reagera alls. Välkomna hit allihopa, det är onsdag. Hoppas ni har en fin onsdag var i landet ni än befinner er. Vi vet att vi har många lyssnare även i Norge. Jag vet inte riktigt vad ni gör i Norge, men ni antagligen står och slavar på någon sån här något kök, någon servering någonstans, eller en sån bananfabrik. Det vet att många svenskar såg den här dokumentären som kom för massa år sedan om en norsk miljonär som hade anställt då bara svenskar i sin bananfabrik.
Nej.
Det är så konstigt, för de växer ju inte ens bananer i Norge, men ändå så skulle han ha in dem där bara för att han hatar svenskar så mycket.
Ja, det tycker jag nästan är rätt.
American Song Contest gick ju i måndagskväll i USA. Vi missade det lite grann, men jag försökte lyssna in mig här nu i efterhand. Vi pratade ju om en låt då som vi trodde mycket på, Ryan Charles, alltså Wyomings bidrag. Kommer ni ihåg New Boot Goofin?
Ja.
Ja, det blev en
Chalmers Bootsen.
Det var Chalmers Bootsen. Det var väl kanske inte exakt den genre vi hade förväntat oss, men den handlar mycket riktigt om boots. You can blame it on the juice. You can blame it on the juice. I think I know why they hate me. Rätt bra.
Men vad sjöng han? You blame it on the Jews.
Ja.
I början.
Ja, alltså inte judarna.
vad vill han skilja på det?
The Jews. Alltså inte G-E-W-S.
Inte Jews.
Nej, det var ingen förintelse.
Alltså Jusen.
Det var slappt ändå om Björkman hade råkat det slinka igenom.
Nej, men jag tyckte det var ganska bra. Men Snoop Dogg, som då är programledare för American Song Contest, stod och dansade loss till den här. Så jag tycker det var ganska bra. Han vann inte tyvärr Wyoming, utan de som vann då var Rhode Islands bidrag, balladen Held On Too Long med hemmasonen Houston. Mm-hmm. Mm. Houston är ju inte ett passande namn då, det ligger inte på Rhode Island. Men...
det blev fel direkt.
Ja. Vi pratar lite om Cisco. Han ska vara med i en av de kommande tävlingarna. Han representerar ju Maryland. Och ni hånade mig lite grann när jag trodde att han bara då skulle kunna sjunga om stringtrosor. Hans stora sång var ju då från år 2000, The Thong Song. Han slog igenom, han dansade då med olika stringtrosor. Han gjorde väl ett internationellt genombrott där. Och Cisco var inte sen på att hoppa på trenden. Thong Song handlade då om den första stringtrosan han någonsin såg, och sen kände att det här behöver någon föreviga med en låt. Men ni hånade då lite att det var det enda han kunde sjunga om. Men har jag kommit över här i en artikel från 2018 i en brittisk publikation med den passande rubriken Cisco, What Went Thong?
Nej.
Jo. Berättar att Cisco gifte sig 2018 och som main act, då när det var dags att gifta sig med sin brud, så klev han upp och framförde en sång som då var The Thong Song på sitt eget bröllop. Så att jag tror inte att jag...
På bröllopet?
Mm. Han sjöng på sitt eget bröllop.
Ja, han sjöng också just...
Hade hans brud stringtrosor?
Det får man väl hoppas, annars så vet jag inte. Jag undrar om ni kommer ihåg texten. She had dumps like a truck, truck, truck.
Ja, fortsätt, fortsätt. Jag vill...
Guys like what? What? What?
What?
Refrängen gick ju då, let me see that thong, ong, 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 ong.
Romantiskt.
Så han sjöng då på bröllopsscenen, let me see that thong. Ja, men hon måste ju haft, eller så är han jättetrött på stringtrosor nu.
Det gör han väl inte om han 18 år efter han slog igenom med låten gifter sig och tänker, jag behöver en passande sång.
Ja.
Ja, jag tror inte att vi ska trötta på det. Men nu har
men
väl...
stämmer ju vår analys att han aldrig ville ha längre än en armlängds avstånd till en stringtrosa.
Nej, jag tror inte det.
Det var verkligen så det var.
Vad ingår då egentligen i en svensk klassiker? Ja, det är fem olika element som man kan då delta i för att säga att man har gjort det här. Man måste ha åkt Vasaloppet, man måste ha gjort Vätternrundan, man måste ha simmat Vansbrosimningen, man måste ha tagit sig igenom Lidingöloppet och man måste också ha genomgått det här. Men säg som en minut, en svensk klassiker. Jag läste en artikel av Janne Josefsson i DN förra veckan och den har blivit lite hånad. Rubriken är Putin som mina vägar korsades i Leningrad för 40 år sedan. Och ja, Janne Josefsson tar då ett take på det som har hänt de sista veckorna. Vad har Putin egentligen för mål och mening med det han gör och så vidare. Och det finns ett stycke där då som är lite intressant som Janne Josefsson skriver. Han skriver, Vladimir Putin är född i Leningrad, nuvarande Sankt Petersburg 1952. Samma år som jag själv föddes i Göteborg. Det var efterkrigstid. Han är uppväxt i en diktatur i ett ruffigt och fattigt arbetarkvarter i stan. Jag i Biskopsgården i en demokrati när det så kallade folkhemmet tog fart och levererade. Vi utbildade oss båda på universitetet. Han blev KGB-agent och jag journalist. Folk som har kritiserat det här menar att det är en konstig, ganska egocentrerad take på det hela. Men jag tycker inte att det är så himla konstigt, för jag tycker att vi gör det här hela tiden. Jag tror att Janne Josefsson är bara lite mer öppen med det. Att vi har alla människor som vi liksom hela tiden jämför oss med, speglar oss med och gärna går in lite på vår egen historia när vi pratar om dem. Jag menar, man ska inte inbilla sig att någon människa som någon gång har varit ihop med sig Barack Obama inte namedroppar Barack Obama varenda gång hen träffar en ny person. Jag tror till och med Barack Obamas gamla flickvänner, deras nya män namedroppar att deras fru någon gång har legat med Barack Obama.
Ja, alltså
jag tror att,
såklart.
Jag bara tänker att det är så här man använder folk. I alla fall gör jag det, men jag kanske är lika god kålsupare som Janne Josefsson. Och om Josefsson då har Putin som någon slags själsfrände, så är min Putin då Adam Alsing.
Ja. Va?
Ja, men alltså inte ingen jämförelse med Putin och Adam, men alltså jämförelsen att Adam kommer alltid finnas med mig, alltså han kommer alltid gå vid min sida så länge jag gör det här jobbet. För jag fick en sån här notis på min telefon att det var då den 23 mars nu då idag och att den 23 mars var också då sista sändningen som vi hade ihop med Adam. Och jag bara någon studio härifrån.
Just det.
Nej, men då slog det mig bara att varje gång man går in och gör den här podden så blir det ju liksom som en påminnelse om det man gjorde med Adam och att det var att allting speglar sig mot det, att den här podden egentligen hade ju inte kommit till om inte jag hade jobbat med Adam och den känns ju väldigt mycket i stora stycken som ett kärleksbrev då till det Adam gjorde.
Mm, alltså, verkligen.
Det är mycket så jag tänker att vi försöker forma den här podden. Så gick jag igår kväll och bara gick igenom arkiven och så slogs jag då bara hur mycket det som vi gjorde där och det som vi gör här, ja, går sida vid sida. Likt Vladimir Putin som är född i Leningrad 52, samma år som jag själv föddes i Göteborg, så gjorde vi saker där och saker här som, ja, går sida vid sida. Och vi hade en diskussion när Adam då gick bort. Det var ju en märklig dag. Det var ju en vanlig måndag då som vi sände radio. Mm. Det var ju mitt under coronapandemin i början där man inte visste så mycket. Och sen så spelade vi in och han blev lite febrig på vägen hem i taxin. Han skickade sms, jag är lite krasslig. Och sen ledde det ena fram till det andra. Och veckor senare så fanns han inte längre.
Nej.
Det absurda i det har vi väl pratat nog om. Jag ska försöka inte ha någon slags sorgsam röst när jag pratar om det här. För nu tänker jag inte bara dem som att det är sorgligt, utan jag tänker på det roliga vi gjorde tillsammans. Och sen då när han dog och vi gjorde om programmet och jag stod där på Adams plats, så hade vi sen långa dialoger, jag och cheferna här då på olika mediehus, och de sa så här att jag tänker att det är att du är lite för ironisk, säger jag ibland, att lyssnaren inte riktigt förstår när du skojar och inte, att det kanske ska vara tydligare, alltså har du hört talas om Martin Björk? Det sa de inte, men det var, jag såg i deras ögon att det var det de tänkte, de jävlarna. Och då kommer jag alltid ihåg att Adam sa att men de som fattar fattar, att det är det som är det roliga.
Ja, de som inte fattar kommer inte fatta, det spelar ingen roll.
Nej, precis, det är det jag tänker. Och jag menar, Adam Alsing då till exempel, trodde han då verkligen på fullt allvar att han gjorde Idol-jurymedlemmen Nicky Amini sexuellt upphetsad när han spelade sina kastanjetter? Eller överdrev han för komisk effekt? Vi avgör själva.
Energy morgon med Adam.
Klara.
Men så här.
Nicky Amini på ingång och jag har vässat kastanjetterna. Det kommer bli en sån kastanjettfest när hon kommer. Så ni fattar inte.
Ja, jag ser så mycket fram emot det här.
Nej, men jag ser väl hur hon reagerar. Jag är inte blind.
Och fast första gången man ser någon som hotfullt viftar kastanjetter så reagerar man ju.
Hotfullt? Ja, men du... Sinnligt.
Ja, fast jag tänker att en reaktion är inte nödvändigtvis ett intresse. Det kan mer vara en reaktion. Att man tar...
Men det är inte så att hon inte kommer hit varje fredag för att... Bland annat få uppleva kastanjet.
Säg inte hennes kontrakt att hon borde vara här varje fredag.
Ja, fast det vet ju hur det är. Det kan man ju alltid. Ja, hon kommer i alla fall strax.
Jag anar så här efterhand en viss ironi även från Adam.
Verkligen. Men jag tror att han hade mer det än vad många förstod.
Han var ju usel på kastanjetter.
Ja,
verkligen. Jag tror ingen kvinna blev kåt när han kommer. Nej, jag tror han överdrev för humoristisk effekt.
Ja.
Vad är kastanjetter?
Det borde väl du känna till, en spanjack. Det är ju för fan det är ditt nationalinstrument.
Du tror inte att man får säga spanjack.
Får man inte?
Nej.
Jag ska googla.
Du får inte säga.
Nej, det tror jag är ett skällsord faktiskt.
Va? Nu ska vi se. Spanjor är det officiella ordet för någon från Spanien. Spanjack är som att kalla amerikaner för jänkare. Så ser jag det, säger någon på Reddit. Och man vet att allting på Reddit.
Och du säger i och för sig jänkare också.
Här säger någon, jag säger spanjor eftersom jag inte är Vanheden från filmen Jönsson Ligan. Okej, nej, det kanske är nedsättande. Strunt samma, ja. Men det är i alla fall ett spanskt. Det är sån här, man står tack, 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 tack. Fattar du?
Ja.
Det blir väldigt meta här, men till exempel vårt äppelexperiment som vi gör här i studion påminner inte väldigt mycket. Jag menar, vi är väl i och för sig övertygade om att vi försöker göra någonting på riktigt. Kanske, eller jag vet inte. Påminner inte ganska mycket om när jag en dag försökte då slå världsrekordet i att göra världens minsta semla.
Säger Hallberg världsrekord, försök världens minsta semla.
Jag lägger då underdelen i min vänsterhand mitt på handflatan, samt som jag för då den lilla spritsen mot, och så bara låter jag den leka med.
Det där är perfekt.
Låter den leka med formen och
så man till. Det är så vackert.
Och gud, jag blir på riktigt tårögd. Vad ska jag säga? Och hopp, nu kommer jag frångå mikrofonen för jag måste närma mig semlan. Okej, ni får uppehålla. Ta upp mandelmassan. Mandelmassan är ju i normal storlek från början, då gäller det att jobba ner den till en applicerbar storlek, va? Man måste ta den och så rör man en liten boll, va? Man gör en liten boll och försöker föra ner den i den lilla håligheten, men det är inte första gången jag har fört in saker i små hål. Ursäkta.
Åh, äckligt.
Äckligt, ja, men också snarlikt. Experiment som kanske är eller inte alls är på riktigt.
Du håller dig borta från de där äpplena nu.
Verkligen.
Nej, jag menar bara med allt det här att det är inte nödvändigtvis fel av Janne Josefsson att använda Putin som någon slags ledstjärna så länge han inte startar krig och så vidare. De aspekten behöver man inte ta upp. Men vi har alla människor som vi går vid sidan av och som vi speglar oss av. Och John, det är väl inte helt otänkbart att om 20-30 år att någon då som har växt upp med dig och lyssnat på den här podden då varje gång liksom hört vad du har gjort och sen varje gång de står och drar sig i sin egen jombola så tänker de på dig. Det är väl inte orimligt?
Nej. Fint.
Då är väl du glad över det?
Verkligen.
Det är något fel med... Jag får ingen connection här. hörde inte vad du sa.
Men jag vill bara att ni ska veta det, att den här podden är verkligen kärleksbrev till den tiden jag hade med Adam, till, som vi hade med Adam. Och varje gång ni hör Messias minut gingen, varje gång, varje morgon, så tas jag liksom drömlik tillbaks till den där tiden, till den allt för korta tiden då jag, då vi jobbade med honom.
Kom igen Messias.
Messias minut. Då ska vi se. Va?
Förlåt, får jag sticka mellan innan vi börjar? Hur är du i verkligheten?
Hur menar du?
När du är hemma?
Ja, så här.
Är du så här?
Ja. Då ska vi se. Ja. Då ska vi se. Då var det dags att skina upp sina guldknappar och göra sig redo och ta över denna kanal. Ja, okej, okay, förlåt. Jag befann mig igår i en bil. Klara doktor och vinna öppna brev. De var ju först då på måndagar och sen var de på tisdagar. Och nu är de på onsdagar. De här verkar skifta, men de kanske beror de på när du känner att du har ilskan, vreden i kroppen, att du kan få ur de här.
Ja, men lite så är det ju. Sen också lite beror ju på om du kommer ihåg det eller inte. Att jag har ett öppet brev, för igår kom du inte ihåg det.
Lägg inte det på mig. Utan,
ja. Ja, men jag har ett öppet brev idag också.
Mm, jag riktar det sig till.
Grejen är att det här riktar sig till chefer. Och jag förstår inte att jag fortfarande måste hålla på med den här protesten. Men det var nämligen så att i fredag så satt min man fast i ett möte då, till efter 18. På en fredag. Och det här fick mig att inse att exakt ingenting har hänt på kontorsjobben sedan liksom pandemin började. Alltså alla jobb är tillbaka i samma gamla hjulspår. Mm. Så därför så tycker jag att det är på sin plats med ett öppet brev till dig som är chef på en kreativ arbetsplats.
Ah.
Är ni med?
Ja, jag tror det.
Mm. Kära chef, det var kanske inte att leda ett gäng kreativa pissnissar som du drömde om som barn. Du kanske ville bli styrelseproffs, golfare eller daytrader med något glass, från något glassigt litet chateau i södra Europa. Men nu sitter du här på ett deppigt kontor på våning 4 med din morsa jobbar inte här lappar på diskmaskinen och praktikanter som blir utbrända och säger upp sig för att man ber dem ta anteckningar på ett enda jävla möte. Ja, jag vet. Tiden är urled och människor är bortskämda as. Men jag har några tips till dig som kommer göra ditt liv mycket enklare. För jag har nu jobbat med kreativa yrken i snart 20 år. Både som anställd, som frilansare, som chef med personalansvar. Och nu kommer jag helt gratis bjuda på det här. Vi behöver inte ens bli kompisar på LinkedIn. Så bjussig är jag. Okej. Okay. Mitt råd nummer 1. Kreativa människor klarar inte av monotona arbetsuppgifter. Det finns en anledning till att de alltid byter bransch och öppnar ett fik eller köper en bondgård. Planera och tänk kortsiktigt och varierat, precis som ett riktigt bra knull ska vara. Ni vet, wham bam, thank you ma'am, allt det där. Det behöver inte vara något långt utdraget.
Skriver du upp här, John?
Ja, det var länge sedan jag hörde wham bam, thank you ma'am. Men,
mm. Jag trodde du
jag
sa
hörde det senast
varje.
Igår kväll. Tack, high five, high five.
Men då försöker du säga att du låg igår?
Nej, det gjorde jag inte. Jag tittade på tv, men jag skrek det till mig själv.
Nej.
Jag skrev till mig själv medan jag ramlade mot frysen för att hämta ett paket Häagen-Dazs.
Wham bam, thank you ma'am. Vem var det du tackade? Tackade
jag skrek
du
in i den tomma glassburken.
Fru Häagen-Dazs.
Otroligt dulce de leche som verkligen gav mig allt och lite till.
Nej, men usch.
Förlåt, det är ditt brev.
Okay. Mitt tips nummer 2. Bok aldrig någonsin ett möte längre än max 45 minuter. Jag förstår inte att ingen fattar det här. Har man inte löst ett problem på 45 minuter så kommer man inte lösa dem här och nu i det här mötet heller. Och då måste man hitta nya vägar och nytt syre. Vet ni var de hade möten som var längre än 45 minuter?
Mm, nej.
Fucking jävla Guantanamo Bay.
Ja, de var
det
långa.
Var de hade möten
de hade andra,
längre.
De hade andra problem också, ska vi säga, förutom mötestiderna. Men absolut, det var inte det de tog upp mest, fångarna, på deras sådana veckomöten. Är det någon som har några klagomål? 1. Tiderna. Orimligt långa möten. 2.
Ja.
Vattentortyren tycker vi också är ett problem.
I den ordningen. Först mytestid, sen waterboarding. Ja, i alla fall. Tips nummer 3. Boka inget myte före klockan 10 och inte efter 15 heller. oavsett dag i veckan. Kreativa människor kan inte boxas in i de här sinnessjuka möteskulturerna. Och det är som att tvinga upp John klockan 11 på förmiddagen. Att vara vaken är inte Johns naturliga habitat. Nej. You can't fight nature. Men John, du har ju ändå alltid levererat, tycker jag. Så det är väl egentligen inte vår business hur John disponerar sin arbetstid. Eller hur?
Nej.
Att jag levererat i sömnen.
Ja, men vadå? Det kallas för individanpassat ledarskap. Om du inte har koll på det här som chef, look it up. Okej. Okay. Tips nummer 4. Tänk alltid. Kan det här mötet vara ett mejl? Och kan det här mejlet vara ett sms? Kan det här smset kanske stanna i mitt lilla dumme huvud? Ingen har någonsin läst ett helt mejl. På 2 av 4 någonsin. Know your audience. 99% av dina medarbetare skiter verkligen i dina lösa tankar. Mm. Ja. Och sen mitt sista tips då. Tips nummer 5. Om du har synpunkter på mina tips så är du förmodligen en dålig chef. Och då tycker jag att du borde säga upp dig. Ja. Men om du köper mina tips så kommer du få kreativa medarbetare som mår bra på sin arbetsplats, som känner frihet under ansvar och som levererar mer än du kanske hade hoppats på. Tack, det var allt från mig, din nya arbetscoach, Klara Doktor.
Framtidsmannen. Framtidsmannen. Niklas, du driver nyhetsbrevet No Mo, FOMO, allt man behöver för att veta vad som händer i framtiden. Du pratar om det vi kommer prata om sen redan nu. Det är därför du är här. Hoppas du har med dig någon bra spaning idag till oss.
Ja, men massor alltså. Det händer ju grejer. Det är ju mycket i Ukraina, men jag har ju också varit på bio.
Ja, såklart du har. Ja.
Det är lätt svettigt.
Ja, men det var ju verkligen det.
Livet måste gå vidare.
Livet måste gå vidare, så jag tänkte nu går jag och ser The Batman. Och efter 47 minuter, mycket riktigt. Var kommer man ut? Var får man kissa? Var kan man köpa mer öl?
Liksom, du har aldrig varit på en biograf förut.
Nej, men det var jättelänge sedan.
Ja. Det är toaletterna man får kissa.
Ja, just det var ju så det var. Men då så tittade jag på klockan och så har gått 47 minuter. Och sen så började jag googla då samtidigt. Det var ju någon som sa till mig, man får inte googla. 3 timmar är då den här filmen. Så nu kommer jag aldrig mer gå på bio igen.
Var den inte bra?
Den var ju fantastisk, men det kunde ju inte jag uppleva det, för att jag satt ju bara hade ångest över att inte jag fick gå ut.
Ja, filmen var nog bra, men han blev väl inte insläppt igen, antar jag.
Exakt. Varför jag nämner just The Batman, det är ju inte det för att jag var på bio, såklart, utan det är ju därför att det har ju dykt upp en fan-teori här det senaste dygnet. Det finns en Tumblr-användare som heter Eileen Natural, och hon har ju då kommit på en grej som jag tycker var fantastisk. Och det är ju då alltså i den här Batman-filmen som utspelar sig då i år, den här filmen som kom i år, det är ju då alltså Bruce Waynes föräldrar mördas ju då 2001 i den här filmen, och då borde han vara runt 10 bast, alltså Bruce Wayne då. Och den här låten, ifall jag minns den, The Black Parade med My Chemical Romance,
det är en väldigt fantastisk video till den. De hade den här långa karnevalen då med olika nästan clownmålningar som gick genom.
Ja, lite grann som Kent, ja, sen kanske.
Parafraserade lite grann.
Ja. Så när den här låten släpptes då borde han gå till högstadiet och vara så här, på högstadiet har man ju alltid ångest och man blir mobbad och man har ju problem och så vidare. Alla har ju det. Och han var förmodligen väldigt emo, man kan ju tänka sig Bruce Wayne. Hur som helst då, så hörde han den här låten. Och där och då, och det vi ska lyssna på det nu, på den här första liksom delen. Han hörde de här raderna och sen så bestämde han sig: jag blir Batman. Det här vet vi ju inte, det menar ju bara den här Tumblr-användaren. Men lyssna på texten, det låter ju som någonting. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? Oj, det låter som en direkt uppmaning.
Ja,
eller hur?
Fint.
Ja, jag tycker det var lite härligt i alla fall. Nej, men jag är ju inte här för att prata om Batman, såklart. Alltså, och jag vill ju säga, som framtidsman, man kanske undrar, alltså, hur är man som en framtidsman? Och då är det ju väldigt viktigt också att man optimerar livet. Alltså för sig själv, men framförallt för människorna i ens liv.
Är det viktigt, skulle du säga, som framtidsman?
Ja, men alltså, man har ju fått en kropp som man får låna i 100 år ifall man har tur då. Då måste man ju göra sitt bästa. Det är sitt ansvar att hela tiden se vad är det som är möjligt som jag tidigare inte har gjort. Så därför så tycker jag att det är viktigt att man har inställningen att man alla är mänsklig försökskanin. Och det här har jag hållit på med nu och under de senaste åren. Till exempel har jag haft samma kläder. Ni har ju sett det, jag har ju samma t-shirt och byxor 4 år nu. Det är samma outfit.
Så men det är snyggt.
Man sparar sig tid.
Ja.
Det är det man gör.
Man sparar tid från det här momentet av att behöva tänka, vad ska jag på mig idag?
Exakt. Aha. Det är ju en sak. Mm. Sen så testar jag också så här, hur är livet som fruktarian?
Nej, så, men det kan du inte hålla på med.
21 dagar.
Det är ju farligt.
Ja, det visste inte jag. Alltså Steve Jobs dog ju, för han var ju fruktarian.
Ja.
Men det var inte därför han dog.
Nej, det var inte därför han dog. Hur som helst, ett experiment som jag tror att ni här inne i rummet skulle gilla väldigt mycket. Mm. Som inte är så utmanande på så sätt att man liksom håller, att det gör ont eller man är hungrig eller mätt, utan det handlar om Stockholms första matmaraton testade jag att göra. Så jag frågade min kompis Magnus Johansson som är kökschef på Rolfs kök, och så sa han så där, vilka är de bästa rätterna i Stockholm? Han känner ju alla kockar. Så då fick jag ju tillbaks vilka det var. Så här är 16 maträtter. Så nu gäller det då på kartan att sätta ut, jag ska äta de här på 16 timmar.
Wow!
Så jag gjorde en plan.
Gjorde du? Va?
Ja.
Det här skulle jag jättegärna vilja följa med på. Varför ringde du inte mig?
Det var ju fantastiskt. Pelikan, med sån här fläsket där på Pelikan klockan efter man har tryckt i sig 3 hamburgare.
Nej, men fy fan. Alltså du på 16 timmar skulle du äta.
16 timmar?
Nej, men det går ju inte.
Jo, det går. Men du blir full. Alltså beslutet var som, jag tror vi drack 3 bärs. Men man var helt full efteråt.
Ja.
Hur som helst, man måste ju inte vara så extrem. Så jag har med mig en spaning här nu till er. Och det är att The Guardian har publicerat en lista med 100 tips på hur man kan förändra sitt liv lite grann utan att man faktiskt, alltså, egentligen gör någonting. Alltså det är inte någon stor insats. Så då tänkte jag att jag tog ut några favoriter, får vi se om ni gillar de här då. Mm. Det första är då att lär dig namnet. John, lyssna på det här då, för det här tror jag verkligen att du skulle må gott utav då. Lär dig namnen på 10 träd.
Ja.
Eller hur? Alltså, eller?
Ja.
Namnen, alltså tilltalsnamnen eller alltså Ek.
Exakt.
Och Björk.
Ja, exakt. Hur många kan du, John?
Ek och Björk.
2.
Jag kan ingen fler.
Han kan bara de som
Tall,
också är med.
Gran.
Tobbe Ek, Martin Björk.
Ja, men jag kan bara spanska träd.
Ja.
men det här, alltså, man blir ju mer kreativ när man går ut i naturen, så jag tycker att det här är ett kanontips hur som helst. Den här då? Släpp ner axlarna.
Ja, det behöver jag göra.
Ifall alla, även ni som lyssnar, släpper vi ner lite grann.
Mm.
Men säger de inte ibland att man ska bak med axlarna och upp med axlarna?
Ja, just det.
Nej, inte upp mot öronen. Det
inte
ska
så.
Jag aldrig.
Nej, okay.
Men bara, bakåt kan vara bra.
Men vad händer om man sluttar för mycket? Då ser man ju ut som att man bara sitter hemma och...
En galge.
Ja, men en sån incel-kille. Vill man inte göra.
När du har så här, de nere nu då, testa den här grejen då. För vet ni hur djur andas? Nej. Man andas ju liksom utåt. Ligger de, ser man dem på savannen och ligger ner. Och bara åker upp och ner hela jävla kroppen.
Mm. Just det.
Testa och gör det då. Alltså kroppen ser helt bedrövlig ut nu. Man får ju supermage.
Ja.
Eller hur? Känner du det?
Ja, det där får man lära sig som kvinna att inte göra.
Exakt.
Man ska inte andas med magen.
Nej.
Vilket är sjukt.
Vad andas ni med? Näsan bara?
Precis. Vi andas bara lite här uppe i halsen. Varför annars så ser det blir tjock ut. Det är typ så man lär sig det. Det är helt sjukt.
John, du sa ju någon gång att du bara dejtar kvinnor som inte andades alls. Eller dolde det väldigt väl.
Ja, sen så har vi ett till. Och det här är ett konstigt tips. Lyssna på album som du älskade när du var ung. Och då tänker jag på mig själv och att jag själv bara lyssnar på sånt som jag lyssnar på när jag var ung.
Mm.
Jag tror 80% av det jag lyssnar på är sånt jag lyssnade på gymnasium. Jag har liksom förstelnats.
Ja.
Och jag tror de flesta gör det.
Ja. Man undrar när den här brytpunkten är, för det finns ju definitivt en sån brytpunkt när man plötsligt kommer på sig själv att man blir exalterad för det som man... Alltså jag är fortfarande exalterad för skivsläpp som kommer av artister som var som störst när jag var i en viss ålderssfär. Vilket är ju... Jag vet inte om det är sorgligt. Jag försöker ändå ta in lite nytt, men gärna då ny musik som låter lite som det gamla. Alltså nya rockband som låter som de gamla rockbanden.
Men jag kommer i alla fall att tänka på det här, för att apropå då album som vi älskar som unga. Ni har hört att det ukrainska punkbandet Beaton, men att de har liksom fått okej från The Clash att göra en cover på London Calling som de kallar Kiev Calling.
Nej.
Jaha.
Och den
vad
är
fint.
Faktiskt ganska bra.
Ja.
Har den med dig?
Ja, jag har den med mig.
Ja. Det är ju obehagligt med bomblarmen tycker jag ändå. Det kändes makabert på något vis. Gjorde du inte det?
Jo, men den är stark. John, vad tycker du ifrån Madrid där du är på? Hur kändes den?
Jo, men den kändes bra. Men jag tänkte mer på, kommer Ukraina vara med i Eurovision? Vet vi det?
Ja, det har de sagt.
Det skulle ju kunna vara jävligt starkt.
Ja, men jag tror det senaste jag läste var att de skulle vara, att det var väldigt så. Snarare var frågan om Ryssland skulle få vara med.
Mm. Ja, just det. För det är ju förbjudet att ha politiska budskap i sina låtar i Eurovision. Men jag tänker att det skulle ju nästan vara omöjligt att diskvalificera det ukrainska bidraget om det var politiserat.
Förra årets Ukraina-bidrag var ju en horribel låt, får man säga. Det var ju verkligen, man fick ju huvudvärk. Jag la upp den på mitt Instagram och skrev bara skaffa i prena eller någonting. För det var ju hon, en kvinna som stod och skrek som en galning. Men den hade ju ett väldigt starkt politiskt budskap, förstod jag. Jag förstod ju inte språket tyvärr. Så att det var ju, melodiskt var den ju gräslig. Men så här i efterhand får jag...
Men du tyckte ändå till.
Ja, men jag tyckte att det var en hemsk låt. Men jag visste ju inte sen vad som komma skulle. Så jag hoppas...
Nej, men det handlar å andra sidan om melodin. Så där är jag på din sida.
Alla intäkter från den här låten går ju till då Free Ukraine Resistance Movement. Så det är väl en härlig grej, tycker jag. Men, men sen, Ryssland, de har ju använt en annan taktik än Ukraina i det här informationskriget ju. Det har ni ju pratat om säkert. Men att blocka västvärldens sociala medier för att undanhålla befolkningen sanningen vad som händer i kriget. Mm. Men de har ju dock missat att blocka en av de här sociala plattformarna. Det är ju Clubhouse, kommer ni ihåg?
Den? Just det, ja. Jag trodde den var död. Alltså det känns inte som att någon snackar om
den. Vadå, den är så bortglömd så till med ryska säkerhetstjänsten.
Ja, ja.
Oj.
Den har blomstrat nu liksom under invasionen och det är dit man går. Och fördelarna är ju två. Omvärlden får ju dels veta att alla ryssar inte stödjer invasionen. Mm. Det är ju en bra sak med det. Ryssarna får höra Ukrainas sida. Så det liksom finns två fina sidor i det här. Och de är så små som flyger under radarn. Det är kul.
Ja, verkligen. Mm.
Men även den ryska hiphop-scenen gör ju ett... Visste ni att det finns en rysk hiphop-scen? Ifall följer ni den?
Det låter som en mardröm.
Ja, det känns hård i alla fall.
Verkligen.
Och de står ju upp, alltså, mot Putin.
Det är bra i och för sig.
Hade man ju kunnat inte vara säker på, i alla fall. En av dem heter ju då Morgenstern. Och han ligger bra bakom en otrolig hitsingel som har 100 miljoner visningar på YouTube. Och ifall man tittar på den här videon, då förstår man varför han häller champagne på allt som finns i hela världen, så att säga. Till och med på Rolex-klockan. Det finns ju en hitsingel, Kristall och Moët. Och den tycker jag att kanske framtidsmannen seglar iväg till.
Men menar du att den här har ett politiskt budskap också? För den heter ju Kristall och Moët. Och jag anar att den här killen kanske inte är den mest politiskt medvetna människan.
Nej, det är han ju inte. Men han är ju, det spelar ingen roll. Nej. Han står upp mot Putin. Okay. Och här är han och hans vänner. Och Kristall och Moët.
Det är Rosemary's Baby. Det är en mardröm.
Wow,
han var, där var han borta.
Oj.
John, är du tillbaka i Sverige någon gång snart, eller?
Si, imorgon faktiskt.
Ja, vi hoppas det. Vi hoppas vi ses imorgon då.
Ta med jobbaren också.
Ta med jobbaren.
Glöm inte den.
Glöm inte den i Spanien. Hur skulle det se ut?
Nej, det skulle inte se bra ut.
Nej, det skulle inte se bra ut. Vi hörs imorgon. Jag har rätt. Jag ber om ursäkt här. Spanjorer heter det såklart. Jag ber om ursäkt för tidigare. Det var inte meningen alls. Jag är inte med i Jönssonligan. Jag är inte Vanheden. Och jag har ju respekt för folk.
Du har det.
Eller hur?
Jag ska kolla här om de förlåter dig. Jesus? Ti. El forgivo. Forgivo.
El forgivo.
Vad är förlåten?
Ja, så är det.
Du är förlåten.
Okej. Okay. Ja, vi hörs imorgon i alla fall. Okej. Okay. Fuck you, Aglo. Fuck you.
Podplay, en del av